Analyspodden från Dagens Industri.
Hej, välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, och Julia Forsberg som är bakom mikrofonerna. Vad tycker du vi ska prata om idag, Julia?
Ja, men jag tycker vi ska prata om lite läget på börsen, och så har vi fått rapporter från H&M och Dustin här på senaste tiden. Och sen tycker jag såklart också att vi ska prata om Ericssons stora nedskrivning och några aktietips.
Det tycker jag låter som en bra plan. Det är fredag, det är den 5 juli och klockan är 10, så vet ni vad vi vet.
Det ultimata äventyret är här. Fem kändislag ska ta sig 11 000 kilometer från Nordafrika och hela vägen till Arktis port i Nordnorge. Utan kreditkort, smartphones eller möjlighet att flyga. Race Across the World, Sverige. Premiär torsdag klockan 9 på Kanal 5 och Max.
Nu kör vi! Förlåt, nu kör vi.
Börsen har varit lite avvaktande senaste tiden här. Denna veckan är det i och för sig upp 1% där vi är nu. Och OMX-index ligger på 25,82 när vi spelar in det här. Vi har ett par procent kvar till vårt gamla all time high sen i våras. Men i USA så fick man i onsdags både all time high både på, stannade på 500 och i Nasdaq. Och igår var det ju stängt där, för det var ju deras nationaldag, Independence Day. Så vi ligger lite efter, och det har ju att göra med vilken typ av bolag som är på börsen. Det är ju de här stora techbolagen som har lyft index, fortsatt lyft index där borta.
Mm, ja, men precis.
Och idag kommer det några viktiga siffror därifrån.
Ja, precis. Klockan 14.30 då så släpps amerikanska arbetsmarknadsdata för juni. Och väntat det runt 190 000 nya jobb i maj, var det 272 000. Och hos Fed väntas för första gången, eller första sänkningen, komma i september eller november.
Så att det är mycket det där nu man håller på att resonera fram och tillbaka. Lite sämre arbetsmarknad, ja, det ökar sannolikheten för en sänkning tidigare. Och sen har du hela den här mekaniken med runt amerikanska presidentvalet, där inte centralbanken vill så att säga gå in och störa eller påverka varken positivt eller negativt. Så att det gör ju att det är lite extra svårt för dem just i år.
Mm, men precis. Och i allmänhet så finns det en del osäkerhetsmoment som påverkar oss här i Sverige också. Vi har ju flera politiska val runt om i världen. Det finns en ganska stor osäkerhet kring räntesänkningarna. Vi har krig runt om i världen också. Så att det finns ju en del orosmoment. Så.
Ja, vad tror du om börsen framöver då?
Ja, men med tanke på de här osäkerhetsmomenten som ändå finns, och att börsen ändå har gått hyfsat stark redan i år, så skulle jag ändå säga att det är lite försiktigt inställd i det korta perspektivet i alla fall.
Jo, men det låter klokt. Vi har haft det lite när jag var i studion här senast den 7 juni, så var vi också lite där att det var bäst att vara lite försiktig. Sen dess har det gått sidledes aningen neråt här. Och jag tror, som jag håller med dig, att det kan vara klokt att fortsätta på den vägen nu lite in i rapportperioden. För jag tror det kan dyka upp en del fyndköp även denna gången på rapporterna faktiskt.
Mm. Ja, men precis. Så det kan vara bra, som du säger, att ha lite kassa till det. Absolut.
Och det kommer ju nyheter från bolagen, även om inte rapporterna har kommit igång i full skala, så kablas det ut meddelande friskt från bolagen här. På onsdagskvällen till exempel så kom ju Ericsson ut här med att bolaget gör en nedskrivning på 11,4 miljarder som då är kopplade till det här kritiserade storförvärvet av amerikanska Vonage som gjordes för några år sedan. Då köpte de Vonage för 63 miljarder 2022, och det blev olyckligt timing, kan man ju minst säga. Och i höstas så skrev man ner det här med 32 miljarder och nu då 11,4 till. Det innebär att det är bara 20 kvar egentligen.
Mm, precis. Men det blev inte så stor reaktion på det här på börsen egentligen. Var det väntat att det skulle komma mer nedskrivningar?
Kanske lite att man, så att säga, inofficiellt. Det som blev, man blev besviken över det här att just man skrev ner det på, med tanke på att produktportföljen där väntas ha en lägre tillväxt. Men då har de haft ett vd-byte också, så det är inte så konstigt att man ser över de här grejerna. Och jag tror också kanske att man titta på det här, det är ju nedskrivningsmässig, bokföringsmässiga nedskrivningar, så att det påverkar ju inte kassaflödet i sig, vilket då man kan vara en förklaring till att aktien bara backade någon procent här.
Just det.
På sikt, i och för sig, som kollegan Johan Wendel skrev, så kan man säga att på sikt skulle ju påverka kassaflödet, för om de här produkterna man hade köpt hade varit bra, så hade de ju genererat pengar. Liksom.
Ja, så är det.
Men det är ingenting just nu då. Men sedan, en grej som också pekar kanske lite under positiva hållet, det är ju att Investor har ökat i Ericsson här under våren, vilket vår kollega Mikael Olsson har skrivit om här också, att när de har gjort det historiskt då, ökat sitt ägande där, så har det varit under ganska vältajmat och aktien har utvecklats väl därefter det.
Mm.
Så att liksom, tittar man på hur det ser ut i marknaden nu, så verkar det finnas som att man har en förväntan att mycket elände är taget. Det ska börja se bättre ut här från andra halvåret och framöver, och kan man liksom hålla den storyn intakt, så blir det inte så stor påverkan på aktien. Men det kommer ju vara spännande att se nu vad som sägs i rapporten som kommer nästa fredag den 12 juli.
Ja, absolut. Den blir väldigt spännande och spännande att följa det här bolaget framöver.
Och det har ju varit stora rapportreaktioner på en hel del av de bolagen som redan har kommit. Och du tittar ju på en del på bolag inom konsumentområdet och retail och sådant där vi har sett. Vi fick ju se IT-återförsäljaren Dustin fick ju en ordentlig smäll här och gick ner 8% på sin rapport som presenterade i tisdags. Hur ser du på den och vad hände där?
Ja, alltså aktien gick ju ner väldigt mycket. Den var ner tvåsiffrigt ett tag, men sen återhämtade den sig där innan stängning. Och jag skulle ändå säga att det här var en överreaktion. Resultatet var visserligen svagt och det var sämre än väntat. Och det var ju också det som fick aktien på fall. Men som jag skrev då, så ser det här framförallt ut att vara en tillfällig marginalpress. Och det som framförallt då tyngde resultatet var nya ramavtal där marginalerna då i början är lägre. Och sen också att man säljer ut leverantörernas lager inför lanseringen av AI-anpassade datorer. Och i det långa loppet kommer ju det där att gynna Dustin. Men sen har man också lägre volymer inom segmentet små och medelstora företag då. Men sen fanns det faktiskt också positiva saker i den här rapporten. Till exempel då ett starkt kassaflöde. Det kanske viktigaste tycker jag dock är att man ser tecken på förbättringar på marknaden, för att Dustin har ju en stökig tid bakom sig. Marknaden har varit väldigt svag och jag tycker inte heller kanske att man kan räkna med en snabb återhämtning nu, men försäljningen minskar klart mindre än tidigare och jag tycker att mycket ändå tyder på att botten är nära.
Men det är ju intressant, och du ser kanske till och med lite köpläge där nu.
Ja, är man lite långsiktig så tycker jag att det är bra läge att gå in. Som jag var inne på, så kommer Dustin att gynnas av lanseringen av de här AI-kompatibla datorerna. Och bolagen har ju också hållit tillbaka ganska mycket, och därför finns det också ett behov av att byta ut IT-utrustning. Men sen tycker jag ändå att man ska vara beredd på att det kanske blir stökigt något kvartal till, så att man behöver ha lite mer långsiktigt perspektiv.
Mm. Ja, men spännande. En annan rapport som blev en rysare, det var ju H&M som kom här veckan innan. Och då följde ju 13%. Det är ju mycket för ett sånt stort bolag här. Det var väl ett av de större rasen i H&Ms historia också.
Ja, det var det absolut. Men sen har det också varit så på senaste tiden att H&M rör sig ganska mycket på rapporterna. Men om man kollar på den här rapporten, så var det ju framförallt två saker då som fick aktien på fall. Och det var ju en svag start på tredje kvartalet och sen också då vdns mer försiktiga uttalanden kring marginalmålet. H&M slopade ju inte det här målet ännu, men säger ändå att det har blivit mer utmanande att nå målet, och känslan är väl att man kanske kommer att slopa målet eller skjuta upp det i nästa rapport om inte liksom förutsättningen skulle förbättras ganska tydligt under innevarande kvartal. Då.
Och det är klart, det har väl varit liksom det man har handlat på dem här nu under ett senaste halvåret i alla fall, just den här marginalförbättringen, att de ska upp till de här 10%.
Ja, precis. Så är det absolut. Och nu har ju de externa faktorerna då utvecklats till det sämre. Och sen har också H&M på senare tid blivit mer tydliga med att det krävs en bättre fart i försäljningen för att nå det här marginalmålet. Och där är man ju inte riktigt just nu. Och sen har de gjort saker för att förbättra försäljningen, och det handlar ju om att man uppdatera butiker och att man flyttar produktionen närmare för att kunna korta ledtiderna. Och det kommer bli jätteintressant att följa hur det här faller ut, men det kanske inte är någonting vi ser en stor effekt av liksom nästa kvartal eller det efter det, utan det kanske är lite mer långsiktigt så. Och det är också svårt i den här branschen att försöka få fart på ett varumärke som har tappat i status. Så att det är en stor utmaning och det kanske tar lite tid innan man ser effekterna av det de har gjort nu.
Och de har väl mycket, kan man säga, utmanare underifrån i de här kinesiska Shein och den typen av grejer som mycket av deras kundgrupper som kanske inte har så mycket pengar kanske går och handlar där istället.
Absolut, det har ju varit ett stort problem för H&M att man är inte längre billigast. Så man hamnar i någon slags liksom mellansegment där det är svårt helt enkelt och svårt att växa. Men som du är inne på med de här stora kinesiska jättarna, det som brukar kallas för ultra fast fashion. Så en annan sak som gör att jag är lite så försiktigt inställd till H&M fortfarande och även till den här 16 i allmänhet är att jag tycker att marknaden underskattar hållbarhetsriskerna, och det gäller då inte bara H&M utan liksom hela sektorn inom fast fashion och där även liksom konkurrenten Inditex ingår. Och anledningen till det här är ju det här med att vi ser flera länder som pratar om hur man ska liksom begränsa fast fashion. Frankrike är på väg att införa avgifter, EU vill fasa ut snabbmode, och om man kollar i det korta perspektivet så är det ju lite oklart än så länge hur det här kommer falla ut. Om det framförallt är de här stora kinesiska jättarna genom ultra fast fashion som man vill åt. Och om det, och i så fall kommer det i korta perspektivet gynna de europeiska bolagen. Eller om det liksom kommer att gälla alla bolag. Men tittar man i ett mer långsiktigt perspektiv så tycker jag ändå att det är ganska tydligt att det kommer mer och mer regleringar inom den här sektorn. Och att vi kommer inte kunna konsumera mode i framtiden som vi gör idag. Och den risken kanske inte jag tycker riktigt reflekteras i värderingen i den här sektorn.
Nej, och det, där tror jag du är någonting på spåret. För överlag är det ju det här att man tenderar att hamna mer i det här korta, vad som händer just nu och vad händer närmaste året. Men det är svårt att kvantifiera de här mer långsiktiga riskerna. Men man märker ju när man tittar på förvaltare och långsiktiga aktörer, de tar ju väldigt stor det här på väldigt stort allvar, och det är många bolag som exkluderas redan nu på grund av hållbarhetsrisk från olika typer av portföljer. Man ser ju till exempel Nasdaq, de har ju det här indexet som vi brukar referera till, OMXS30, som är det som man handlar terminer på Stockholmsbörsen och som förvaltare använder när de vill hedga sig mot marknadsrisk eller om man vill bara ta en exponering mot marknaden, och det är väldigt stor omsättning och handel i de här. Men där tog man faktiskt fram för några år sedan en specialvariant om XS30 ESG som man ska använda för de som kanske jobbar mer med hållbara portföljer och sånt. Och första bolaget som exkluderades var det Swedish Match, och det är ju inte så konstigt med tobak. Det är ju en sån här kriterie som man exkluderar om man jobbar med de strategierna. Och blev ju de utköpta. Sen kom ju Evolution in i OMX30, men de fick ju inte vara med i ESG-indexet med Live Casino och sånt. Spel är ju också en sån här som exkluderas. Och nu i den här senaste revideringen nu inför halvårsskiftet här, 1 juli, så kom ju Saab in i vanliga indexet, men de kommer inte heller få vara med i ESG. Så nu är det ju både Evolution och Saab, så att det blir mer och mer. Mm. Att de här separeras, och det kan man säga så funkar det i många förvaltarsportföljer också, att de här vissa typer av bolag exkluderas, och då får de ju helt enkelt en mindre potentiell marknad med investerare.
Ja, precis. Och som du är inne på, det blir ju också mer och mer fokus på de här frågorna på hållbarhetsrisker, så att det kommer nog göra större avtryck framöver.
Precis, och det kommer ju också att speglas i värderingarna. Mm. Sen finns det ju jättemycket att säga om det här. Vi såg ju sådana bolag som du har tittat på innan också. Så här med vindkraftsbolagen, Eolus och OX2 som blev utköpta nu och sånt. Det hade ju jättehöga värderingar under när det här var så i ropet här under pandemin och så.
Ja.
Och bolagen är inte sämre nu, men däremot har värderingarna kommit ner. Så att det har ju skadat lite åt andra hållet.
Jo, så är det absolut.
Upplev hettan i nya favoriten McCrispy Spicy. En kryddig och krispig kycklingburgare du bara inte får missa. Bara på McDonald's.
Hos vissa kasinon är det som att bli uppringd av en ättrig telefonförsäljare.
Vad säger du? Har vi en deal?
Nej, jag vill inte ha något.
Du får dubbel prestanda.
Nej.
Lyssnar du?
Nej.
Hos ATG Casino hittar du alla spelen du gillar utan oskönt tjat om välkomstbonusar. Välkommen till ett lite schysstare kasino från ATG. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Men det får vi återkomma till en annan gång. För jag vet att du har med dig ett case här i alla fall.
Ja, men precis, det har jag. Det är servicetjänstbolaget Core som håller på med olika typer av tjänster inom fastighetsskötsel. Och de har ju en ganska tuff tid bakom sig. De har förlorat kontrakt och jag tänker framförallt då på det här stora Ericsson-kontraktet som man tappade. De har dock också tagit nya kontrakt, men i de här nya kontrakten så är lönsamheten lägre i början, så det har tyngt marginalen. Som dessutom då också har tyngts av inflationen. De har ju infört ett besparingsprogram för att motverka det här, och framöver då så tror jag att i kombination med en lägre inflation och att man får en mer mognad i de här nya kontrakten så borde marginalen kunna klättra uppåt igen. Och kollar man på rapporten för första kvartalet så tyckte jag att den stärkte caset och gjorde det tydligare att bolaget står inför en vändning nu. Och det var bra fart på flera av Cores marknader. Värderingen är låg och det finns goda möjligheter att Core höjer sin utdelning igen, och om då lönsamheten kommer upp. Och det har ju varit en väldigt stor anledning till att många har velat köpa det här bolaget, att det har varit så hög direktavkastning. Så kommer den upp igen så tror jag att det kan bli lite fart i aktien också. Och de kom ju med rapport 12 juli. Och där tror jag faktiskt att vi kan få se en fortsättning på den här vändningen med en hyfsad tillväxt och marginaler som sakta då börjar klättra uppåt.
Men det är ju intressant, och du har en poäng där med just att det har varit ett utdelningscase, och där fick du sig en liten knäck nu när man har haft det skakigt ett tag. Så kan man komma tillbaka till det där att ha en god direktavkastning och sen en mer stabil vinst, så tror jag att man kan vara beredd att värdera upp det lite igen.
Ja, precis. För det är ju egentligen inte ett särskilt konjunkturkänsligt bolag, utan det är mer handlat om att man har tappat stora kunder, och det har inte så mycket med konjunkturen att göra utan timing och annat.
Så. Nej, och det är klart, där har du den här mekaniken. Tar man in stora kunder så är det precis som du sa med Dustin, så är de ju mindre lönsamma i början och det tar ju tid innan de kommer upp i en bra marginal. Och har du då otur att tappa någon inarbetad större kund i samma veva, så blir det ju stora effekter.
Ja, men precis, så är det. Så att, som du säger, så tror jag att när man börjar se liksom, mer mognad i nya kontrakt, en stabilitet igen och kanske en högre utdelning, så kommer nog en uppvärdering också.
Jag tänkte också ta med ett case. Innan jag gick på semester här i juni så skrev jag veckans aktie om Nordea, som börjar kännas nu här som ett bra eller ett intressant case här. De har, tycker jag, nu en bra kombination med risk och avkastning. Tittar man jämför med de andra storbankerna så har de en grej som gör att de sticker ut lite, att de jobbar med att räntesäkra på inlåningssidan, vilket gör att det blir en eftersläpning. Man hade en eftersläpning när räntorna steg, vilket gjorde att de inte riktigt slog igenom riktigt lika snabbt hos Nordea som hos de andra. Men det gör också att de har en eftersläpning när räntorna vänder neråt. Så att för deras del så kan faktiskt räntenettot också fortsätta upp här i detta kvartalet och kanske till och med lite till. Och jag tror överlag att marknaden har kanske tagit för negativt på det här med räntesänkningar, att det ska stå för så stor effekt. För kommer styrräntorna ner, vi har Riksbanken ligger på 3,75, nu skulle vi komma ner, att det planar ur på de här nivåerna 2,25, 2,5, så är det väldigt, väldigt stor skillnad mot vad det var förut när vi till och med hade negativ ränta. Mm. Så att jag tror att man kanske har tagit lite för negativt i förskott här. Och sen har de en annan grej också som är positiv. De jobbar ju kontinuerligt med att kombinera dels kontantutdelning men också att återköpa egna aktier. Tittar man på årets utdelning på 0,92 euro så gav det en direktavkastning på 8% ungefär. Sen gjorde de också återköp som motsvarar då 1,20. Läggs de till så blir det 1,27 euro per aktie. Och med den avkastningen där så får man det som man kallar för cash yield då, sammanlagt utdelning och återköp på 11%. Och det är en nivå som borde kunna hålla här under det här året också och nästa år också förmodligen här. Så att man får se en utplaning, men det behöver inte bara vara att du får en minskning. Det som är lite speciellt där nu är att Nordea lyder ju under ECB eftersom de nu har huvudkontor i Finland. Och ECB och de här tillsynsmyndigheterna, de tittar ju liksom på hur bankerna beräknar sina risker och sånt där. Och nu håller ECB på att titta på den kapitalberäkningsmodellen som Nordea använder sig av. Och då pausar man utköpen eller återköpen under tiden, för man vill ju liksom veta precis hur mycket överskott kapital man har. Så att det gör att de har liksom pausat det nu och de har sagt att de väntar ett besked under tredje kvartalet och då kommer de komma igång med återköp igen. Så att det gör att det kan bli lite extra skjuts här under resten av året. Och sedan är det ju en låg värdering. Om vi tittar på varje vinstkrona så värderas det till 8 gånger vinsten för innevarande år, vilket är lågt för att vara det. De har tidigare handlats om 10 gånger vinsten och femårssnittet ligger på drygt 9. Så att där finns liksom också inprisat en viss försiktighet här. Mm. Sen kan man väl säga innan vi gick in i studion här idag på fredagen så kom det ett pressmeddelande här om att de har ju som andra banker utretts för det här med penningtvätt och framförallt rutiner, hur man hanterar och vilka processer man har runt det här för att hantera penningtvätt. Och då 2015 så uppmärksammades då i Danmark att man tyckte då att Nordea inte hade tillräckligt bra rutiner och man såg över det här och det har varit en diskussion med myndigheter. Och då satt man av, 2019 satt man av runt 1 miljard för eventuella böter och sånt som rör det här. Sen det som har kommit nu är att då att danska brottdomstolen har börjat titta på det här också, så att de ska utreda de här transaktioner som gjordes åren 2012-2015 och det då motsvarar 26 miljarder som liksom har strömmat genom banken. Det låter ju mycket pengar, men du kan tänka hur mycket transaktioner det är så att säga. Men det gjorde ju att man kanske reagerade lite på det här. Men Nordea i sin tur skickar också ut pressmeddelanden om det och säger att de bedömer att det här som de har reserverat har varit tillräckligt. Och vi får säkert veta lite mer om det här i samband med rapporten som kommer då 15 juli. Men min erfarenhet är att när det är vi, de nordiska länderna, vi är ganska försiktiga och tar inte ut så stora bötesbelopp. Kommer ihåg Finansinspektionen tog ju den största hittills på Swedbank med 4 miljarder. Och då var det ju riktigt mycket och riktigt misskött med verksamheten där i Baltikum.
Mm. Så på det stora hela så förändrar inte det här din syn på aktien särskilt mycket?
Nej, det gör inte. Men det som är känt idag så tycker jag inte att det är någonting som man ska lägga något större bekymmer med. Och det vi har sett innan, det är ju när det är tal om stora böter som slår riktigt hårt. Då är det ju när det är amerikanska myndigheter som är inblandade. Och det gäller ju alla bolag. Det är ju då det har blivit de här riktigt stora, kännbara beloppen så att säga.
Just det.
Så jag är inte så orolig för det.
Nej.
Det kan bli mina sista ord för det på sig. Det är farligt att säga sånt, men jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Men du skrev ju veckans aktie denna vecka faktiskt.
Ja, men precis. Och jag skrev då om danska Matas som är en skönhetskedja då. Och förra året så förvärvade de svenska Kicks och med det så har man blivit marknadsledande i Norden. Man är nu störst i Danmark, Sverige, Norge och tredje störst i Finland. Och det här är en stark position inom en då bransch som har en väldigt bra tillväxt. Och efter det här förvärvet av Kicks så har också tillväxtpotentialen förbättrats, för det är ett ganska logiskt förvärv med två bolag som komplettera varandra väl och de kommer kunna dra nytta av varandras erfarenheter. Tittar man på Kik som då är störst i Sverige och Norge, så kanske, även om de är störst, så har kanske varumärket upplevts som lite mossigt och det finns andra aktörer som växer betydligt snabbare. Och här tror jag att en viktig förklaring är att Kik är inte särskilt stora inom hudvård idag. Och det är en väldigt stor kategori inom den här branschen och den växer också väldigt snabbt. Det är liksom en populär kategori. Så. Men kollar man på Meta så är de stora inom det området och de har också en bra erfarenhet av att bredda sortimentet. Och de kommer ju kunna hjälpa Kik när Kik nu ska utöka sortimentet och bli starkare inom den här kategorin. Och med det så kommer man ju kunna växa men också locka fler kundgrupper som även börjar handla liksom från fler kategorier från Kik. Så att jag tror att Kik framförallt står inför ett lyft. Och Meitas vd då, Gregers Wedelsborg, har också en väldigt bra historik. Han kom in på Meitas 2017 och har sedan dess lyft bolagets tillväxt. Så där. Så att, och det är just ett bredare sortiment som har varit en viktig del i det. Så att just det där tror jag kommer gynna Kik väldigt bra. Så. Marginalerna har dock tyngts av att det är lite lägre lönsamhet i Kik. Men kollar man framöver så är det dels synergieffekter och sen så har Kik tagit sitt automatiserade lager i drift. Då. Så det tycker jag talar för att den här marginaltrenden kan vända mot slutet av räkenskapsåret. Då. Och kollar man framåt så även Meitas kommer att ha sitt automatiserade lager i drift 2025. Och det skapar en annan effektivitet som skapar förutsättningar för en bättre lönsamhet, inte ens enkelt. Och Meta har sagt också upp nya mål under våren och enligt dem då så ska omsättningen nå 10 miljarder danska kronor till år 2027-2028 och EBITDA-marginalen för engångsposter ska nå 15-16%. Och de här målen skulle jag säga att Meta har väldigt goda möjligheter att nå och att det till och med finns chans att de kan nå dem tidigare. Och kollar man på värderingen på DIs prognos då så handlas Meta kring 14 gånger vinsten för innevarande räkenskapsår. Tittar man på liksom den positionen de har, den tillväxtpotentialen som finns och att det är en attraktiv bransch också, så tycker jag att det är en väldigt låg värdering. Det är också en bransch som inte är särskilt konjunkturkänslig och det minskar ju risken och det tycker jag inte riktigt syns i den värderingen.
Nej, men det är intressant och det enda vi hörde är ju Lykos, men där har du en högre värdering och det är ett mindre bolag och där du har väldigt mycket större andel i e-handel. Så att de är inte helt jämförbara, men det är väl de två egentligen som kan ställas mot varandra.
Ja, precis. Så jämför man med Lyko som du säger så ser värderingen helt annorlunda ut. Sen så kanske jag inte tror att Meitas ska upp till den värderingen, men ändå ett betydligt lyft från var de är idag.
Ja, men det är ett intressant case här. Och jag tycker överlag så är det en bra strategi att jobba med det där att liksom, tittar man på bolag och köper, vi har ju väldigt mycket att välja på den svenska marknaden. Men en del sektorer har vi ju faktiskt inte här. Nej. Och då ligger det ju närmast till hans och sneglar på de nordiska länderna där man ändå har likartad, du har hittat bra information och man kan följa bolag. Det är ju mycket de nordiska och även amerikanska som är mer lättillgängliga, vad man säger, och får hitta grejer och kunna följa och bevaka själv.
Jo, men så är det absolut. Och sen när man tittar på just det här exemplet så tror jag att Meitas också kan, eller att intresset för den här aktien kan öka efter förvärvet av Kik, så kanske framförallt i Sverige, för att folk får upp ögonen för bolaget, det får en lite mer svensk koppling.
Jo, men det är det. Och vi har ju, kollegan Johan Wender skrev ju om då Stockmann, som hette när han skrev om det, men som nu faktiskt har bytt namn till sitt största varumärke, vilket är ju Lindex, vilket är ju väldigt känt på svenska marknaden. Mm. Så att det blir ju lite den typen av affärer liksom.
Ja, men det är väl ofta så att man känner igen något svenskt varumärke eller något varumärke som är stort i Sverige. Och så blir det på den vägen att man börjar titta på det.
Kom och förläng sommaren med Donken. Happy Meal för bara 45 kronor. Välkommen.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Så Sen ska vi släppa det och gå vidare lite till nästa vecka, för då börjar vi accelerera lite här i rapportperioden här. Det som kommer nu mest i början, det är ju fastighetsbolagen. Och så är det nästa vecka också. Det kommer en hel skock. Wihlborgs och Wallenstam kommer på måndag. Och sen har vi Atrium Ljungberg på tisdag. Och sen är det Nyfosa på onsdag. Och en hel hög på torsdagen här med Logistea och SLP, som också är sådana här logistikfastighetsbolag och sådär. Och gemensam nämnare, man säger, med alla fastighetsbolag nu som man tittar på. Dels är det ju att man från årsskiftet fick man ju igenom de här hyreshöjningarna. Alla sådana som har kommersiella fastigheter höjs ju med den största delen med inflationen, så att säga, med indexuppräkning med den KPI som var i oktober förra året. Så nu har de fått höga hyror. Samtidigt så slår ju räntehöjningarna successivt igenom, för de flesta har ju räntebindningar som ligger på kanske som lägst 2 år och som mest 4-5 år. Så de kickar ju igenom efterhand, så nu ökar ju räntekostnaderna fortfarande i bolagen ett bra tag framöver här innan de lägre räntorna börjar kicka in igen. Här. Så att, och det är ju meningen också med att jobba med räntesäkring, att du har den här kurvan mildras ut. Så att de här två storheterna tittar man på, det får ju genomslag i förvaltningsresultaten. Och sen är man ju intresserad av att se hur det går med uthyrningsgrader och såna här saker och hur kunderna reagerar och om det har gjort några affärer på marknaderna. Men det är ju inte bara fastigheter, det är ju lite andra grejer också. Industrivärden kommer med rapport på måndag och den är ju enkel. De äger ju bara noterade bolag, så de har inte så svårt att få ihop sin rapport, om man säger så.
Nej, precis.
Och där vet man ju hur det har gått. Däremot är det lite klurigare med Kinnevik som kommer på tisdag, som har en stor del onoterat. Och de har ju gjort stora nedskrivningar innan på sina onoterade innehav här, så att det blir ju intressant att se här.
Mm, precis. Och sen har vi ju en hel del bolag på fredagen där avslutar veckan med bland annat Ericsson, Avanza och Axfood.
Ja, och då antar jag att du kommer titta på Axfood där.
Ja, precis. Den kommer jag väl kolla lite närmare på och det är ju intressant. Sen så det mest intressanta med Axfood just nu skulle jag säga är förvärvet av Citygross, och där lär vi väl kanske inte få så mycket nya besked på fredag.
Nej, och sen kommer Avanza också, och de kommer jag att titta på här. Det var lite svagare statistik här över handeln i juni som kom nu häromdagen, både för Nordnet och Avanza. Däremot så ser man ju att de har gjort en hel del, så att säga, utlandshandel, och det är mycket amerikanska aktier, och det brukar vara bra marginaler på den typen av intäkter för Avanzas del här, så att det ser väl ut som det kommer att bli en hygglig rapport. Den har de ju en ny vd här som presenterar sin andra rapport. De gjorde bra intryck förra gången här, så att jag väntar mig ändå en hygglig rapport utan några skrälla. Hon Avanza här.
Mm.
Tycker du vi ska nöja oss med det här för idag?
Ja, men jag tycker att vi har fått med mycket spännande saker.
Men då gör vi så. Tackar vi för att ni ville lyssna på oss idag här, och lyssna gärna på DIs andra poddar som också kommer ut under sommaren här. Och följ oss gärna på din poddspelare eller på Spotify så du inte missar något avsnitt. Tack för att du lyssnade på Analyspodden idag med mig, Agneta Jönsson och Julia Forsberg. Hej då!
Du har hört en podd från Dagens Industri. Podden redigeras av Umami Produktion. Ansvarig utgivare, DI:s chefredaktör Peter Fällman. Lyssna gärna på DI:s andra poddar som finns där poddar finns.